Redan som tonåring drömde han om att åka ut i världen och arbeta med biståndsfrågor. Månadens ansikte i januari sitter på Hannes Julin Lagrelius som vi träffar i ett blåsigt Simrishamn dagen före den långa resan. Hannes har blivit antagen till ett treårigt traineeprogram för biståndsorganisationen SIDA som går ut på att utveckla yngre personer till ett framtida internationellt arbete. De två första åren ska han bo och arbeta i Nairobi i Kenya. Deras arbetsplats blir African Union of the Blind.
Rakt fram här.
Ja. Det här är väldigt spännande tycker jag. Se vad vi hittar för någonting.
Ja, det gnisslar och har sig av vinden som drar genom skyltar och lite olika saker.
Ja, vanligtvis är jag i Simrishamn på sommaren och så. Eller när jag har semester. Men ja, försöker komma hem då och då. Men idag var det förvånande så mycket folk ute på stan trots att det är så kallt.
Här uppe ska jag ligga ett till.
Det ska du göra.
Det är inte det första här för det är tydligen slagit igen. Men ett
okay. Vi har stämt möte vid ett café i Simrishamn eftersom Hannes är hemma och hälsar på över jul och nyår. Här har Hannes gått både grundskolan och gymnasiet.
Här ska finnas ett parti, gå sida här.
Vad sa du, ska det finnas
ett? Här finns nu ett ställe på andra sidan vägen här, vi kan
ja,
kolla det.
Vi kan kolla. Det blåser väldigt mycket för stormen Alfrida gör sig fortfarande påmind och på havet är det blåa uppblandat med skummiga vita vågor som kastar sig mot hamnpiren och det stänker högt upp. Och det är många som har sökt sig in på kaféerna som har öppet. Så till sist tar vi sikte på biblioteket istället och får sitta i ett varmt och tyst ombonat rum och göra intervjun. Hannes Julin Lagrelius har tagit tjänstledigt från sitt arbete som internationell handläggare på SRF i Stockholm för att istället arbeta med funktionshinderfrågor i Afrika i ett SIDA-program.
Ärligt talat, så när jag såg det så blev jag först bara, oj, det här måste jag söka. Och sen så gick det en tid och sen kände jag bara, nej, men är det verkligen det här jag vill göra? För att det är med lite nya frågor för mig också. Och en helt annan miljö, som du sa, Kenya, det är väldigt stor skillnad från att jobba från Stockholm. Och jag var ju såklart nervös, ska jag söka, ska jag inte söka? Om jag inte söker, mår jag dåligt för att jag inte sökte det? Om jag tycker att jag skulle kunna göra jobbet bra, så sista dagen för ansökan, så då satt jag och skrev ansökan och här sitter vi idag.
Och hur känns det idag då?
Det känns faktiskt ganska bra. Jag är fortfarande nervös och jag börjar få resfeber nu lite. Jag brukar aldrig få det, men det här är ju för mig ganska stort för jag har jobbat utomlands tidigare men inte under så här lång period. Men jag är glad och jag är förväntansfull. Men jag är också lite rädd.
Vad är det du är rädd för?
Framförallt att jag åker själv. Under de första två veckorna kommer jag ha en ledsagare med mig. Men sen så kommer jag bo själv och jag kommer vara liksom den enda svenska personen i organisationen. Och sitta på deras kontor i Nairobi då. Så det handlar väl om att jag är lite rädd för att det kan finnas en viss ensamhet. Men sen så känner jag en hel del folk som jobbar i Nairobi och som har kopplingar dit. Så jag hoppas att jag på något sätt kan jobba kring det. Men jag är också lite rädd för att det är så hög kriminalitet. Och att jag då som lever med en synnedsättning och jag har begränsat mörkerseende kan ha svårt att hantera vissa situationer som kan uppstå.
Och hur förbereder man sig på det?
Jag har förberett mig genom att försöka prata med många som har bott i Nairobi och jobbat från Kenya under många år. Och personer som har besökt staden och försöka lära mig hur man gör saker. Hur tar man taxibilar? Hur undviker man att bli rånad på gatan till exempel? Och vilka områden ska man absolut inte vistas i även på dagtid eller liksom lite sådana här do's and don'ts. Vad ska du göra i olika situationer? Även om jag fortfarande är lite rädd så har jag blivit mer självsäker idag än jag har varit tidigare. Sen har jag också gått en gedigen säkerhetsutbildning för personer som reser ut i mer utmanande miljöer. Men det var ju en utbildning som inte riktigt var inriktad på att jobba i Nairobi till exempel. Utan mer om man ska ut i konfliktzoner eller länder där det är pågående konflikter. Och då var det ganska speciellt att jag fick gå den utbildningen. Jag är den första synskadade personen som har gjort det. Så det var också väldigt spännande.
Och vad fick du lära dig under utbildningen?
Mycket gick ut på att vi testade olika scenarier. Att vi hela veckan var som vi kan kalla det ett rollspel. Där vi som olika grupper fick ställas inför olika utmaningar. Till exempel om din bil blir kapad eller om ni blir beskjutna. Vilket jag definitivt inte hoppas händer i Nairobi. Vilket jag inte tror heller. Men också vad som händer eller hur du hanterar exempelvis en kidnappningssituation. Hur man ska tänka mentalt och vad du absolut kanske inte ska göra i det sammanhanget. Och om faran skulle vara framme. Och då kände jag väl att jag fick redskap att hantera också situationer som kan uppstå i vardagen till exempel.
Och när du då är i Nairobi, vad är det du kommer att jobba med?
Det här är ju då ett treårigt program och de första två åren kommer jag vara stationerad i Nairobi. Och det jag kommer att jobba med tillsammans med African Union of the Blind men också den stora världsfederationen World Blind Union framförallt, det är att jag kommer att jobba med tillgänglighet i städer. Och det kan ju vara väldigt brett. Det kan ju handla om fysisk tillgänglighet som ledstråk och tillgång till kollektivtrafik men också tillgång till information och digitala tjänster. Och det jag kommer göra är att jag kommer stödja African Union of the Blind och World Blind Union i deras arbete. Jag kommer liksom bli någon typ av projektledare eller projektkoordinator för att World Blind Union och AFUB då, African Union of the Blind, ska vara med i den internationella diskussionen om just stadsbyggande och megastäder och tillgänglighetsdiskussionerna, för det är man inte riktigt idag och man vill väldigt gärna bli en aktör som det är givet att man bjuder in när man utformar någonting nytt eller när man bygger om städer. För när det gäller tillgänglighet så är det ju viktigt att anpassningarna görs tidigt eller att städerna utformas på ett sätt så att de blir tillgängliga för alla oavsett funktionsnedsättning. Och då blir det så dyrt att anpassa i efterhand utan allt måste diskuteras på ett tidigt stadium så man gör rätt från början.
Nu sitter vi på Simrishamns bibliotek. Här är tyst och lugnt och trivsamt. Mm. Men du är uppvuxen i Simrishamn och sådär. Vad är det som får dig att vilja åka ut till andra länder?
Om jag tittar tillbaka så det hela började när jag var 17 år och pluggade då på gymnasiet här i Simrishamn. Och jag pluggade samhällsvetenskap och under sista året så ville jag lära mig mer om hur personer med synnedsättning har det också i andra länder. Så det ledde ju till att jag åkte till Tanzania och fick liksom upp ögonen för också hur andra lever sina liv. Och sen dess har jag väl sporrat så att inte bara jobba för att jag ska få bättre förutsättningar i livet utan också andra. Och det har ju då lett in mig på en både studie- och karriärbana där jag jobbar med liksom biståndsfrågor och policyfrågor och sånt. Just för att jobba mot den enorma ojämlikhet som finns i världen. Mellan länder men också för personer med olika funktionshinder.
Ja, jag såg några artiklar om dig som då är skrivna 2010. Rubriken är Hannes sätter kurs mot Tanzania. Och i den här artikeln då är det inför ditt projektarbete på Österlengymnasiet. Och du åkte tillsammans med en lärare till Tanzania. Men redan då säger du att din stora dröm är att jobba med biståndsfrågor eller som diplomat och sådär. Vad var det som hade fått dig att ha den drömmen redan då?
Ärligt talat, så jag vet inte. Men jag kände väl att jag var väldigt intresserad av omvärldsfrågor och liksom utrikespolitik men också biståndsfrågor. Och hur... Ja, det är en väldigt svår fråga, men jag tror det handlade om att jag liksom såg väl att, jag kan ju bara tala för mig själv, men jag tyckte väl ändå att jag var ganska, även om jag lever med en synnedsättning och har mina utmaningar, så att jag ändå var ganska privilegierad. Och jag kände väl att jag då har ett personligt ansvar för att också bidra till att andra får bättre förutsättningar. Och det är väl kanske det då som har drivit mig vidare. Men sen så älskar jag ju att befinna mig i internationella sammanhang och att diskutera liksom internationell politik. Vare sig det är i Sverige i relation till andra länder. Jag har besökt en del svenska ambassader och man sitter och pratar om vad utmaningar som finns i länderna och hur framtidsutsikterna ser ut. Just att befinna mig i den internationella miljön, det är väldigt spännande. Ska jag säga. Det händer väldigt mycket hela tiden. Yeah.
Ja, den här musiken, det är Amadou och Mariam som sjunger. Och de är ett blindt par från Mali i Västafrika. Och det här är musik som Hannes gillar. Och själv har han alltså RP och ser cirka 5%. Och det är framförallt när det är mörkt ute som han kan få problem.
Jag tror att ett steg att hantera sina begränsningar är att inte känna att man inte ska ta någon risk. Och det känner jag väl också nu från Nairobi, att det är en jättestor risk. Det är hög kriminalitet, men man går inte ut när det är mörkt till exempel. Och det ska inte jag heller göra då. Men att känna att man omges av risker eller man bara ser sina begränsningar, jag tror det leder ju inte till en förändring. Så man måste ju också utmana sina begränsningar och göra det bästa av situationen.
Och så en fråga. Nu får du berätta, hur ser du ut?
Oj. Jag är 1,80 lång. Jag skulle säga att jag är ganska smal och spänstig. Jag har medellångt hår. Och det är, ja, nu får du kanske hjälpa mig, men jag skulle ändå säga att kan det vara lite ljusblont, lite rött.
Mm, man ser att det glänser lite rött i det.
Och sen har jag gråblå ögon, ganska litet huvud, trodde jag, i relation till min kropp. Så. Och idag så har jag på mig en ganska tjock stickad tröja, för det är så kallt här i Simrishamn. Den är små rutor. Så. Ja. Och sen med jeans.
Jag tänker på det här också att du har själv en synnedsättning och du jobbar då med frågor kring synnedsättning och tillgänglighet och så vidare. Kan det bli lite mycket att man liksom själv kämpar med någonting och så jobbar man också med det?
Ja, det kan det, verkligen. Du sätter huvudet på spiken. För jag minns det att när jag anställdes vid Synskadades Riksförbund början av 2016 så sa jag till min chef att ärligt talat så har jag sagt att jag aldrig ska börja jobba med de här frågorna på grund av att, liksom, att just leva med en synnedsättning, det blir lite för nära. För då blir du som person och ditt arbete samma sak om man är inte sitt arbete. Men här är jag och nu fortsätter jag att jobba med just personer med synnedsättning och rättigheter för personer med synnedsättning. Och det engagerar mig väldigt mycket i och med att jag har erfarenhet av att leva med en synnedsättning. Men det kan bli ganska mycket. Och jag hoppas väl nu också att jag byter miljö och att börja jobba i Kenya. Delvis med samma frågor då. Men då byter jag miljö. Så att det kan ju också ge mer energi att fortsätta kämpa för det jag tror på.
Och när du då har rest tidigare i olika länder i Afrika, vad har du själv tänkt om tillgängligheten?
Ofta så finns det inget som kan liknas vid tillgänglighet faktiskt. Vi kan till exempel ta Dar es Salaam, den ekonomiska huvudstaden i Tanzania där jag har rest väldigt mycket. Kärnan i staden är utformad för 50 000 invånare, men det bor över 4 miljoner i staden. Avloppssystemen har inte fungerat på lång tid och vägarna är undermåliga, så att när jag går på trottoar ofta så får man väja för både olika typer av stolpar som kanske inte borde vara där, eller att det saknas stenar på beläggningen, eller det finns till och med avlopp utan sådana här avloppsbrunnar. Då man inte känner sig för med käpp eller man får stöd, att det finns en risk att man faller ner och skada sig. Och det finns ju inga ledstråk och sånt i de flesta städerna som jag har besökt i östra Afrika då. Om man har tur så kan det finnas ledstråk nära de stora sjukhusen och liksom mellan kollektivtrafik och sjukhusen, eller viss tillgänglighet nära offentliga byggnader eller myndigheter. Men det är oftast då kanske tillgänglighet i form av ramper, men som en person med synnedsättning så är det kanske inte en ramp jag behöver, utan så ett ledstråk eller tydliga stora skyltar om vart jag ska gå för vilket ärende jag än må ha.
Vad packar man med sig när man ska åka iväg så här lång tid?
Oj, vad packar man inte med sig? Jag har ju då privilegiet att också få en container som fraktas från Sverige till Kenya med alla mina ägodelar, inklusive nya möbler som jag har fått köpa i Sverige för att kunna inreda ett hem i Kenya. Då man inte kan köpa allt på plats, eller det är ganska dyrt om man ska köpa saker som har importerats. Så att jag kommer resa med ett antal resväskor och sen saker som ligger i containern. Men det jag har sett när jag har packat är att jag har väldigt mycket kläder. Så det tar tyvärr väldigt mycket av bagagevikten.
Och när du stiger av flygplanet efter en lång resa ner till Kenya. Hur tror du att det känns?
Som jag nämnde tidigare så är jag lite nervös, men jag tror att jag blir lite lugnare när jag väl kommer fram. Och under de första veckorna så kommer jag också bo på hotell medan jag letar efter bostad till mig själv. Så att förhoppningsvis så känner jag mig lite lugnare, men också antagligen lite vilsen, därför att det är en stor mångmiljonstad. Så att jag kommer väl antagligen vilja kolla på allting och åka till alla stadsdelar redan första dagen, och det är omöjligt för det är så stort. Jag ser också fram emot att jobba i Kenya på grund av att jag är så trött på när det är så kallt i Sverige, som idag till exempel. Det kan ju ibland slå emot det när man går ur ett kallt flygplan kanske. Vilken värme det är och att det kanske är lite fuktig luft eller torr luft. Och sen tror jag att jag kommer mötas av att det är ganska mycket ljud på flygplatsen. Kanske också känna att det är lite kaos. Därför det brukar vara lite oklart var man ska gå när man kommer till en helt ny flygplats och en helt ny miljö. Ja, jag är alltid så nervös när jag landar. Jag reser väldigt många resor varje år, både privat och jobbet. Och jag är alltid så nervös att mitt bagage ska försvinna. Så jag står alltid vid bagagebandet och tror att jag ska få en ångestattack eller så.
Vad har du i väskan som är så viktigt att få med sig?
Men jag tror inte riktigt för mig att det handlar så mycket om vad man har i väskan, utan snarare är att man får med sig själv. Att man känner att oavsett om det kanske är mindre eller viktiga kläder eller dokument, som jag förstår har i handbagaget, så är det väl ändå att man inte riktigt känner att man kan koppla av eller att man faktiskt har kommit fram och landat förrän man har sitt bagage.
Väskan blir en trygghet i något väldigt otryggt.
Ja, men precis. Och så, och det kan ju verka vara en småsak, men för mig är det ganska viktigt.
Sången Je pense à toi med musikerna Amadou och Mariam från Mali fick avsluta reportaget om Hannes Julin Lagrelius, som alltså är månadens ansikte i januari. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman i Risi.